Tusen tack, fina lovsångsteamet. Hörrni, står här på något sätt och ska predika en sak som jag trodde att överhuvudtaget skulle vara möjlig. Nämligen jag ska predika från min kommande bok. Och det trodde jag inte att, inte behöver man applådera det, men jag trodde inte att den dagen skulle komma. Men nu har jag på något sätt gett mig in på att den dagen ska komma, så kör vi på och ser vart det bär. Och det är kapitel 2 som jag ska predika ur idag och få se nu som sagt vart det bär. Jag ska försöka tala lite om, och det här ämnet anser jag själv är så extremt centralt att jag tror att det är viktigt att du förstår det här. För att fattar vi inte rättfärdigheten av Gud av nåden allenast, så har vi jättesvårt att förstå någonting annat överhuvudtaget. Och det är lite det som jag ska försöka mumla i olika tonarter åt er om här. Och jag har bibeltexten hämtad från Matteus 5 och 6. Egentligen har jag två ställen, men det andra stället kommer lite senare. Kan man sänka mig lite, bullra lite i mina öron? Tack ska du ha. Så här står det. Saliga är det som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Det ska bli mättade. Jag minns, och jag har nämnt om den här historien tidigare, men jag minns en händelse som jag var med om för ganska många år sedan, och man skäms ju över den händelsen varenda gång man berättar om den. Men det är ju desto roligare för er. Det var nämligen år 2000 som jag, fylld av hormoner, hade beslutat mig för att imponera på en, jag vet inte ens om personen i fråga vet om det här, men jag var lite småförtjust i personen i fråga. Och min plan var alltså att jag skulle imponera på den här anonyma kvinnan genom att hon hade en liten lifegrupp eller cellgrupp som hette på den tiden, och jag, fylld av kärlekens amors alla pilar, så erbjöd mig för att köra hem hennes lifegrupp klockan 2:30 en påskafton. Sånt gör man bara om man är extremt kär. Och det var jag tydligen då. Och jag kör iväg, varav jag blir stannad av polisen utanför Prisma. Polisen påpekar väldigt ödmjukt, och inte kanske så ödmjukt, men vi kan säga att det låter bra så, att jag har kört ett x antal kilometer snabbt där. Man fick tydligen bara köra 60, och jag körde någon annan siffra. Och oavsett hur snäll jag såg ut och oavsett hur kär jag var den natten, så fick jag en ganska stor böteslapp av min kära vän polisen. Och problemet på den tiden var att jag var ganska fattig och saknade resurser för att betala den här böteslappen. Så jag hade ingen idé hur ska vi lösa detta problem som har dykt upp inför mig. Så jag minns vad jag gjorde att dagen efter så kom jag hem till mina föräldrar och med ett sånt här darrande knän. Alltså allas föräldrars dröm att se sina barn komma till dem med darrande ödmjuka knän. Så kom jag inför mina föräldrar och så ser jag, troligen med viss överdrift, för troligen sa jag nog att det egentligen inte var mitt fel om jag känner mig själv rätt, så sa jag att nu har tyvärr inträffat en liten händelse att jag har åkt fast för fortkörningsböter. Och jag har fått en sån här böteslapp på köpet, varav min far, som en beskedlig kar på väldigt många olika sätt, helt sonika tar böteslappen, går upp till sin dator, loggar in på någon nätbank och så betalar han bort böteslappen utan att nämna ett enda ord. Och jag hade kanske inte förväntat mig det. Jag hade förväntat mig i straffläger, alltså i Burma, där man får arbeta bort de här sakerna och på något sätt försena den här belöningen. Men faktum är att efteråt så har jag aldrig hört honom nämna om den här böteslappen. Inte en enda gång har han på något sätt nämnt det, utan för honom var det en sak, okej, vi gör det här och så gör vi det. Och det är inte någonting mer med det. Och denna erfarenhet fick mig att förstå Guds nåd en aning lite bättre. För jag var fullt medveten om att jag var skyldig, alltså jag hade ju ändå åkt för fort. Lärare de unga män och kvinnor, åk inte för fort. Och jag hade den livssituation som jag befann mig i ingen möjlighet att betala den där böteslappen själv, utan jag måste förlita mig på att det fanns någon utanför mig själv som var villig att betala min skuld. Och det på något sätt blir en liten, kanske haltande bild av vad nåden handlar om. Människan oförmögen att betala en skuld tvingas förlita sig på att det finns någon som är villig att stiga ner just i den situationen och göra någonting för den människan som i sig själv inte klarar av det. Men varför har då människan så svårt att fatta det här med nåden? För jag har nu varit med i snart 16 år med sammanhangen och man omringas ju av människor som inte har greppat nåden. Speciellt tänker sig i den här församlingen, men det ska man inte säga högt. Speciellt i mitt eget liv så låter mycket bättre. Alltså man har ju alltid på något sätt jättesvårt att förstå att vad betyder nåden och hur kan jag som känslosam människa begripa den i fullt ut? För speciellt för oss som lever i den del av världen där man hela tiden blir belönad för olika prestationer, så det är jättesvårt för oss att förstå att någonting kan ges och tas emot gratis. Redan i skolan så får ni vitsord beroende på hur bra ni gör ifrån er. Mina siffror såg alltid ut som stolar och sådana andra saker. Jag vet inte vad jag har fel på mig, men stolar kan vi också använda till någonting, tror jag. Och man blir på något sätt hela tiden värderad över hur bra man presterar. Och samma tankesätt finns genomsyrat i hela samhället. Gör man bra ifrån sig blir man belönad. Men om man misslyckas så hamnar man snabbt ut i utkanten av samhället och får känna av hur det känns att leva som misslyckad. Och det är en lärdom jag fått med mig när jag under över 10 år har jobbat med God Jul Vasa och träffat på de här människorna som känner att nu har de misslyckats, de är inte lika bra som resten av samhället. Och därför blir kontrasten stor när man plötsligt möter ett budskap som säger: du är förlåten, accepterad, frikänd och välsignad för den du är och inte baserat på vad du har gjort. För oavsett hur man lyckats så tvingas man kämpa med denna fråga. Har du lyckats väl är risken stor att du tror att du enbart genom att du fortsätter att lyckas väl förtjänar du att vara kristen. Och har du misslyckats, och där generaliserar jag lite, så har man svårt att förstå att något så vackert, fint och rent helt gratis kan tillfalla en. Min erfarenhet säger dock att den senare gruppen av människor vanligen har lättare att greppa nåden eftersom de inte har någon CV att visa upp utan enbart kan hoppas att det verkligen är så som Jesus säger. Hur säger Jesus detta då? Det blir lite undervisning idag, men det är väl fint på något sätt. Hur beskriver då Jesus den här vägen till rättfärdighet? Jo, han säger ju ganska klurigt egentligen om man läser den där texten att den som törstar och hungrar efter rättfärdighet ska bli mättare. Det tyder igen mera på en inställningsförmåga än något som man kan prestera fram. För hungrig och törstig, det blir ju varenda människa oavsett vad hon gör eller inte gör. Och det som motverkar denna hunger och denna törst är ju helt enkelt att äta eller att dricka. Men observera nu att inte ens maten eller drickan är något som ska presteras fram, utan något som till synes ska bli en given. Det är något som Gud själv vill ge och något som vi enbart kan ta emot av fri vilja och helt gratis. Ett talande exempel för detta är ju de två rövarna som var korsfästa bredvid Jesus. Lukas 23. Den ene mobbade Jesus och man ser genom hans uttalande att han själv var i centrum. Ni kan berättelsen. Han säger till Jesus: om du är Guds son, om du är Messias, så hjälp dig själv. Men speciellt mig. Han själv var alltså i centrum. Och hans enda syfte var ju inte att Jesus skulle hjälpa sig själv. Hans enda syfte var att han skulle få någonting ut ur situationen. Det vill säga som de flesta kristna lever idag. Man lever som, om vi erkänner det eller inte, så lever vi många gånger som att vi enbart är med för att vi ska få själva någonting ut ur det. Det är inte den osjälviska kärleken som Gud talar om, men många gånger är vi frestade att hamna dit. Och den andra boven då, eller rövaren, mördaren troligen som man var, så har vi en helt annan livssituation eller historia som vi får oss därav. Här står vi en människa som är ödmjuk och fullt medveten om att han hade gjort fel och förtjänade sitt straff. Och hans enda bön handlar inte ens om att få hjälp, utan bara att Jesus ska komma ihåg honom. Det blir ändå som en sista bön om hjälp, fullt medveten om att man inte själv har något att komma med. Och jag tycker förbluffande nog, så tycker i alla fall jag att det är märkligt att Jesus väljer att besvara just den bönen. Han säger ju någonting som jag tycker är bland det finaste i hela Bibeln. Han säger att redan idag ska du vara med mig i paradiset. Vad är då människans utmaning i hela den här soppan? Utmaningen enligt mig då, så ligger ju inte i att Gud har placerat upp några högre krav på oss, alltså oss, vi som människor, utan snarare i att vi människor har en svårighet att greppa detta på ett intellektuellt plan. Vi kan läsa i Bibeln många gånger hur detta blev ett hinder för den etablerade religiösa eliten. Läraren Nikodemus i Johannes 3:1 och den rike, tydligen religiösa unga mannen i Matteus 19 är två exempel där vi ser hur detta mönster att prestera sitt godkännande kommer fram. Nikodemus, han var den som kunde lagen, han var den som kunde ekvationen, hur man skulle lösa det här att på något sätt ärva Guds rike. Och den rika mannen, hans CV sträckte sig till att han hade hållit alla bud ända sedan han var ung. Och man borde nästan ha en egen bibelbok om man, bara för att han lyckats med den bedriften. Men det intressanta är när de kommer med sin religiösa CV till Jesus, så möter ju inte Jesus dem och säger, men vad bra gjort, här har ni nycklarna till himmelporten. Utan Jesus i båda fallen, han höjer ju ribban ännu högre. Han säger till Nikodemus att du behöver bli född på nytt. Nikodemus får en sån här groteska bilder framför sig. Och den rika unga mannen, så säger Jesus att du måste sälja allting du äger och ge till de fattiga och kom sen och följ mig. Alltså egentligen, om man tänker på deras livssituation, så var det helt absurda förväntningar som gavs till dem. Och varför gjorde Jesus på det sättet? Jo, jag tror att Jesus ville att de skulle båda förstå att det går inte att få tag på det nya livet enbart med hjälp av lagen, det gamla förbundet eller det nya förbundet eller några andra prestationer, utan det finns egentligen bara en annan väg att gå med, och det är med hjälp av Jesus. För är man ärlig, så finns det inom frikyrkligheten, och säkert andra kyrkor också för den delen, en stor risk att vi snabbt börjar fokusera på en tro som handlar om att prestera fram en rättfärdighet, snarare på en tro där rättfärdigheten inom oss föder dessa prestationer. Det som du eller jag idag ska mittalt få en stor hög pengar, det ska bara mittalt stå där 1 miljon euro framför oss, så tror jag vi ska ganska svårt att förstå varför får de här pengarna mitt i allt, snarare än tack för att jag fick de här pengarna. Vi börjar fundera att vad är baktanken? Håller jag på att bli mutad nu? Jag ska på något sätt rösta att Sundom ska arrangera fotbolls-VM 2026. Eller vad är baktanken? Alltså vi människor, vi är ingrodda i det här prestationssamhället så oerhört starkt och så mycket att det är extremt svårt att greppa och förstå att någonting överhuvudtaget ska kunna ges till oss utan att vi gör någonting alls tillbaka. Utan någon form av motprestation eller någonting annat. Och därför har vi så extremt svårt att i en sån situation bara säga tack. Utan istället så får vi massa funderingar och vill vi misstänksamma över eventuella baktankar och så vidare. För hur kan det vara möjligt att få någonting så fint och stort helt gratis? Det tycks inte finnas i vår mänskliga natur, den tanken, att någonting kan vara gratis i den här världen. För att göra lite jobbigare då, den andra lilla delen i mitt försök att undervisa, så har fortsätter Jesus och talar om det här med rättfärdighet och nåd i Matteus 5:17-20. Och det står det så här, att tro inte att jag kommer för att upphäva lagen eller profeterna. Jag inte kommer för att upphäva, utan för att fullborda. Amen, säger jag er, innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minste i himmelrike. Men den som håller dem och lär människorna dem, han ska kallas stor i himmelrike. Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver det skriftlärda och fariseerna, skall ni inte komma in i himmelriket. Man blir lite små nervös över om det finns hopp överhuvudtaget för oss när man läser ett sånt stycke. Och då min första frågeställning här i den andra delen är att gjorde Jesus det svårare för människan att bli rättfärdig? För vissa kan ju de med all rätt ifrågasätta nu varför jag eller varför man predikar överhuvudtaget med den här texten efter man har försökt förklara att rättfärdigheten inte handlar om prestation utan av nåd och en fri vilja från Gud att göra oss frikända och förlåtna etc. Att faktum då jag läser den här undervisningen av Jesus får man stundtals en känsla av att det är helt omöjligt att leva upp den standarden som man sätter. Han sa att om inte vi vår rättfärdighet kommer på något sätt att hålla alla de där buden som fanns i Mose lag. Och fariseerna, de höll ju alla bud. Och så hade de massa egna bud som de höll också. Man skulle gå ett visst antal steg på sabbaten. Man skulle göra ett x antal saker på sabbaten och man skulle se till att man inte gjorde någonting utöver det alltså. Och de gjorde allt det där. Och Jesus säger att om inte vår rättfärdighet så går långt över det där så då kommer vi inte in i himmelriken. What's the point? Alltså, finns det kanske någon bättre religion att följa? Om det ska vara så här svårt. Och där på något sätt hittar tre olika syften så som jag ser det när jag tolkar den här texten. För Jesus tycks inte vara så jätteimponerad över att hålla lagen. Utan han poängterar att om inte människans rättfärdighet går mycket långt över det då så kommer vi inte himlen. Och jag står inför tre enkla slutsatser, så det är bara enkla saker att predika. För det första, tre olika teser. Människan måste hålla lagen bättre än fariseerna eller skriftlärda. För det andra, människan kan inte komma in i himmelriket. Och för det tredje, människan kan komma in i himmelriket men inte genom gärningar. Det är de tre olika situationer som jag ser. För det första, vi kan komma in till himmelen men vi måste hålla lagen bättre än vad människan eller vad fariseerna gjorde. För det andra, det är helt omöjligt som vissa tror. Det finns vissa kristna grenar också som påtalar det, att människan inte överhuvudtaget kan komma in i himlen. Eller tredje tesen är att människan kan komma dit men inte genom gärningar. Jag vill snabbt gå igenom de här tre sakerna för det är kanske någon form av poäng. För det första så tror jag att vi kan slå fast att det är nästan intill omöjligt att hålla lagen bättre än fariseerna. Och Jesus påstod det också. Att den som är omöjligt för människan att hålla alla dessa lagar. Och Paulus han poängterade också att men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogodaktig rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Och vad betyder det? Jo, jag tror det betyder att vi har ett val där. Vi kan välja att bygga vårt kristna liv på att göra massa saker. And then it's lika med fail. Så ska vi bygga vår tro på att sätta vårt hopp till någonting annat som inte har med gärningar att göra. Och faktum när man läser då den nämnde Paulus så finns det ju få gånger han är så extremt upprörd och arg som när det kommer in de här laggärningarna tillbaka. Vi läser de apostlagärningarna och vi läser det framförallt i Galaterbrevet där de tänkte nästan sig som en modern församling har fått för sig igen att nu måste vi börja hålla lagen igen. För att på något sätt Gud ska komma med sitt rike, för att Gud ska kunna göra någonting i oss så måste vi börja hålla de här sakerna igen och man ska börja omkära sig och man ska göra det ena och man ska göra det andra. Och då på något sätt så blir Paulus upprörd. För då menar han att människor har missförstått hela det kristna evangeliet. Och Paulus menar att vi har två val egentligen. Antingen måste vi hålla hela lagen eller sätta vårt hopp till någonting som inte har med lagen att göra. Är lagen ond? Frågar Paulus på ett ställe. Nej, lagen visar hur bristfälliga vi är. Lagen säger, det är som en spegel. Lagen, jag ställer mig framför en spegel och spegeln säger till mig att jag har smutsigt hår till exempel. Men trots att jag ser att jag har smutsigt hår så gör den inte mig ren spegeln. Så jag skulle gärna vilja att den gjorde. Eller inte om vinter, tycker om att duscha. Men oavsett hur länge jag står där och ser på spegeln som talar om för mig alla mina brister och fel och allt smuts jag har i håret, så jag skulle jättegärna vilja att jag blir ren, men jag blir inte. Och på samma sätt är det med lagen. Lagen visar mig att jag har fel och brister, men lagen i sig kan inte göra mig fri från mina brister. Det där kan ni komma ihåg, för det är ganska fint sagt. Så vi kan slå fast egentligen att den första punkten inte riktigt håller. För det är nästan omöjligt. Jag vet inte, kanske du har klarat att hålla lagen hela ditt liv. Men jag har inte gjort det. Inte ens idag, tror jag. För det andra. Så en annan tes då. Kan människan överhuvudtaget komma in i himlen? Nå, när jag läser min bibel så hittar jag åtminstone ett x antal ställen där det står att människan faktiskt ska komma till himlen. Till exempel Matteus 19:29, Matteus 25:46 och Markus 10:30 så tyder på att vi har tillgång till himlen. Också den här berättelsen där Jesus svarade till rövaren att idag ska du vara med mig i himmelriket ger ju viss aning om att vi har tillgång till himlen en dag. Och Johannes 3:16 säger att alla som tror på mig inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså får jag en känsla när jag läser Jesu undervisning om att det finns ett evigt liv. Det finns ett himmelrike för oss människor. Från skapelsens morgon så var det en sån ställning av ett evigt liv som människan hade inför Gud. Människan och Gud kunde vandra tillsammans och människan kunde njuta av att leva ett liv utan synd, nöd och död. Men syndens förbannelse trädde in och förde med sig död både fysiskt sett men också andligen. Vilket ledde till att denna relation mellan människa och Gud sprack. Och ända sedan dess har människan tvingats leva under syndens konsekvenser. Nämligen människans dödlighet, som är kanske det tydligaste tecknet. Men också människans andliga död i den brustna relationen mellan Gud och människan. Men Jesus lovar nu på flera ställen att belöningen, tron på Jesus och frälsningen, räddningen, så blir det eviga livet. Och då tyder det på mig i alla fall, när jag läser de här bibelställena, jag ska kunna gå in på dem mycket mera, så tyder det på att det faktiskt är möjligt som människa att komma till himlen. Och då tycker jag, helt hastigt och grundigt, man ska kunna diskutera mycket längre, men det får ni läsa i boken. Så kan vi avskriva punkt 2, jag vill då istället tala lite längre om den sista punkten. Nämligen att människan kan komma in i himmelriket, men inte genom gärningar. Och det på något sätt borde ju vara goda nyheter. För att människan inte kan komma in i himmelriket genom gärningar utan enbart genom tro på Gud genom Jesus Kristus. Så borde det ju vara någonting som är ganska, man blir lite lättad på något sätt. Det är som att ha underkänt, kämpa med vissa ämnen i skolan, ibland fick man de här underkända grejerna. Det skulle vara väldigt skönt om någon gång någon kom och sa, ja men vi fixar det här. Du är godkänd tjunk. Okej, kanske det ska på något sätt främja min lata karaktär lite väl mycket. Så kanske jag bara fick kämpa på de där sommartimmarna emellanåt. Men ändå, när det kommer till den kristna tron, så anser jag ibland att vi troende, vi lever lite onödigt tunga liv. Kristna, unga som gamla kommer till mig och så säger man att jag har bett för lite. Oj, nu har jag läst Bibeln för lite. Jag har gjort det ena och det andra för lite. Och så funderar jag, men det är okej om du ber jättemycket. Det är okej om du ber jättemycket. Men baserar du dessa saker på att du i grund och botten är rättfärdig genom tron på Jesus? Eller har denna kamp inom dig att du läser Bibeln för lite och har dig och kämpar på med dessa religiösa tingest? Har det någonting att göra med att du försöker bevisa för Gud att du är tillräckligt bra för honom? När han genom Jesus har bevisat för dig att du är tillräckligt bra för han redan. Jesus sa att Paulus skriver att Gud bevisade sin kärlek för oss genom att han lät Jesus dö för oss medan vi ännu var syndare. Jag träffar på människor lite väl ofta, tycker jag, som kämpar med den här grundläggande tesen över att har Gud nu godkänt mig? Går ännu emot att vi som församling ska sluta be och läsa Bibeln? Jag önskar att vi gör det 10 gånger mer. Speciellt vissa, jag alltså. Men jag vill inte ha en församling där vi ber och läser Bibeln för att vi ska få någon form av stämpel, det står godkänd av Gud, för att vi ber, för att vi läser Bibeln, för att vi evangeliserar, för att vi delar ut traktat och bulla en lördag kväll. Och de sakerna är jättebra, men de sakerna, kära vänner, lyssna, det är en liten viktig poäng nu, om jag nu får säga en sån idag. Så de sakerna blir så mycket roligare att genomföra om vi i grund och botten lever ett liv som är bottnat i att vi är rättfärdiga, godkända av Gud för att han har älskat oss. Och vi blir det inte genom att vi gör de här sakerna, utan vi gör det för att Jesus har gjort någonting för oss. För jag finner det i mitt vardagliga kristna liv som jag ibland harklar mig fram med, så finner jag att det är ganska skönt att vara kristen. Men uppfattningen om att Gud har accepterat mig, inte för att jag har gjort så jättemycket, utan för att han har gjort någonting för mig. Och Jesus sa ju det här, han summerade det så här vackert, att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes 14:6. Och här får vi en liten förnimmelse över vad det handlar om. Vi har inte tillgång till Gud i oss själva, utan det bör ske genom Jesus och enbart genom honom. Detta som kallas trons mysterium kan många gånger vara svårt för oss att förstå. För vårt sinne och även våra känslor försvårar denna process ständigt och jämt. Men lyssna nu igen, för det är ganska viktigt. Men trots att mina känslor påminner mig om att jag gjorde bort mig när jag körde för fort och min pappa tvingades betala min böteslapp, trots att mina känslor anklagar mig för den fortkörningsböten, så ska jag idag gå till en domstol och vara nervös och säga, hörni, jag har inte betalat den här böteslappen. Så skulle min kompis som jobbar på hovrätten skratta åt mig och slänga ut mig med huvudet för det. För trots att mina känslor säger en sak till mig, att ja, men du har inte betalat den där böteslappen, du har en skamfläck för samhället, så bryr sig inte Finlands samhälle så jättemycket om att inte jag har betalat den när någon annan har betalat den för mig. Och på samma sätt är det också med vårt kristna liv, att ibland kommer våra känslor mot oss och anklagar oss. Men kära vänner, någonting ska dö bort från. Det är religion baserad på känslor. Ingen av oss ska vara kristna många dagar om vi ska följa bara våra känslor. För våra känslor är ju inte Gud. Är det så? Jag hoppas verkligen inte det. Om de är det, så ska vi nog be för dem med handpåläggning några timmar här efteråt. För det är någonting jag tror vi behöver komma bort från. För då, vi hade en diskussion häromdagen med en vän. Och jag sa att det viktiga för människan, det är ju inte vad våra känslor säger, utan det är vad Bibeln säger. Och det är vad Bibeln säger som är avgörande för människans ställning för Gud, och inte att jag har en dålig dag och tycker att jag är värdelös och hemsk och så vidare. Men trots att jag tycker att jag är det ibland och lite väl ofta, så betyder det inte att jag är det. Det är bara mina känslor som är det. Och om mina känslor på det motsvarande sätt säger att jag är skyldig ännu att betala de här antal hundralapparna till staten, för jag har inte själv gjort det, så inte skyldig bara för att mina känslor sa det, utan jag är fri för att någon annan betalade priset för mig. Och på samma sätt är det med oss allihopa. Gud har betalat priset för oss så länge vi vill det. Jag tror att känslorna ibland vill påminna mig om att jag borde stå till svars, eller vi borde stå till svars för vårt handlande, så betyder det inte att det är det som är sanningen. För Guds ord är sanning. Mina känslor är lite, kanske 1% sanning, i två om jag är riktigt kär. Men för det mesta så är ändå Guds ord det som ska vara avgörande. Och många gånger så märker jag att mina känslor och Guds ord inte alltid gifta med varandra. Och på samma sätt är det då med människans ställning inför Gud. Då vi har ödmjukat oss och bekänt oss beroende av honom, handlar det inte längre om vad vi har gjort eller inte gjort, utan enbart vad Gud har gjort för oss. Det handlar inte längre om hur människan har levt eller hur livet ser ut idag, utan då det nya livet träder in genom den så kallade pånyttfödelsen, då vi går från död till liv, från mörker till ljus, från distans till nära relation med Gud, och han i sin nåd då väljer att acceptera oss. Inte för vad vi har gjort, jag har sagt det några gånger idag. Utan för att han valde att sätta straffet på Jesus istället. Alltså någon annan har betalat mitt pris. Och det är någonting jag skulle vilja att du skulle minnas idag, det är den meningen. Att oavsett om du har kämpat när rövaren har, ska man bli korsfäst på Jesu tid, så var man troligen våldtäktsman eller mördare. Det var de två straffområden som man hamnade dit på. Så han hade ju inte någon längre CV och sa Jesus, nu har jag tänkt ha en 12-dagars fasta. Alltså han skulle dö om några timmar. Han hade ingenting att komma med, utan han satt sitt hopp till honom, till Jesus, och fick ta emot det nya livet från Gud av nåd. Och någonting som jag tror vi alla borde be om att få mera istället. Om jag ska i någon form försöka summera mina tankar här. Så trots att det tycks ibland vara så att Jesus gjorde det svårare för människan att bli accepterad eller rättfärdig, som Bibeln säger det, så verkar det ändå finnas en baktanke, för han gör det gång på gång. Det är inte bara den där versen han gör, utan han gör det i hela världspredikan. Enormt hög press om man riktigt går igenom alla verser. Men kanske han har en tanke varför han gör så här. Det kanske handlar om att människan bör inse att hon själv omöjligen kan leva ett liv som behagar Gud. Utan istället helt sonika acceptera det Gud har gjort och gör för henne. Redan i Gamla testamentet, Jeremia 26, 23 och 6, så proklameras det att Gud är vår rättfärdighet. Det är inte min rättfärdighet, utan det är Guds rättfärdighet som är min. Och Paulus fastslår det i Romarbrevet 4 och 5. Han säger att genom vår tro räknas vi som rättfärdiga. Vi kan då mot slutet, eller slutet av den här sessionen, bara konstatera att människan aldrig någonsin, eller på något sätt poängtera det idag, kan aldrig någonsin förtjäna sin rättfärdighet genom att hålla lagen eller genom att prestera fram tillräckligt många gärningar. Människan kan bara bli rättfärdig genom tron på Gud i kombination med att hon sätter sin tillit till vad Gud gjorde, eller vad Jesus gjorde på korset. Fullständig kapitulation blir fullständig seger. Det blir från död till liv, från nederlag till seger, från rastlöshet till fullständig frid på insidan. För det är så viktigt att fatta det här nu då. På tron på Gud blir vi rättfärdiga, och det är väldigt fint och bra. Men genom Jesus så får vi våra synder förlåtna. Han tog straffet på sig. Att vi inte längre behöver prestera fram så mycket andra saker som kallas det nya förbundet som Jesus instiftade i samband med nattvarden. Och jag skulle önska att du och jag skulle fatta det här någon gång. Det kristna livet handlar inte om hur bra du och jag är. Det handlar enbart om hur bra han är. Och han i sin nåd har valt att göra oss bra i honom. När du tar emot Jesus så får dina synder förlåtna. Det betyder att när du får dina synder förlåtna så får du en relation med Gud. Alltså det är goda nyheter. Det betyder att du kan ha en relation med honom idag. När du går fram. När du sover. I kväll ska du tala med din egen pappa. Hur kan man överhuvudtaget göra det? Jo, du kan göra det genom att Jesus har tagit bort din synd från ditt liv. När han dog för dig på korset. Tack vare att han gjorde allt det där så kan du idag ha en relation med Gud själv. När du kör till skolan eller jobbet eller morgon eller har kaffe på någon kafé någonstans. Så på vägen dit så kan du samtala med Gud. Du kan be för dina vänner. Du kan be för olika situationer som uppstår. Svårigheter, prövningar och lidande och allt annat som vi människor får trampa som här på jorden. Men vet du det? Att vi gör allt det här inte för att vi ska känna att vi är lite bättre kristna. Utan vi gör det för att han har älskat oss. Har vi fått smaka på hans kärlek? Som Bibeln uttrycker det, att smaka och se att Herren är god. Hoppas ni alla någon gång fått smaka på Herren. För när man möter Gud så möter du en älskande, accepterande, kärleksfull pappa som bara vill omsluta dig med all hans kärlek. Han ser inte tillbaka och tycker, ja, men där gjorde du så, där gjorde du så, där gjorde du inte så, framför allt. Och så slänger han ut dig i kärselden några månader. Utan genom tro på Jesus och den rättfärdighet vi får av honom så är vi idag alla frikända. Inte på grund av vad vi gör, jag vill betona det igen, jag ska flyga till Kina 8 dagar, så ni måste minnas det nu, i alla fall de dagarna. Ifall jag dör där borta. Man vet ju inte. Flyg hoppar omkring här nu för tiden. För jag tror att vill du få ett kristet liv där du kanske tycker att jo, men ditt böneliv det är non-existent, det finns inte. Och Bibeln, den är så otroligt torr att sidorna har på något sätt dammar fast. Och ska inte tala om att evangelisera, för då byter jag församling. Och jag tror att går du med en sån där konstig blick i livet så har du inte förstått din rättfärdighet i Gud. För kommer någon till mig och säger det idag, nu ska jag inte säga att jag har förstått rättfärdigheten, men jag vill hjälpa dig lite att tänka de här banorna. För kommer någon till säga till mig att Anders, ska vi be för det här? Då känner jag en glädje inom mig att be. Inte för att det ska bli bättre, men jag gör det för att jag har upplevt en kärlek från Gud. Om någon säger att vi ska be, ja men okej, ibland tycker jag också det är lite torrt. Men för det mesta är det ganska roligt. Så gör man inte, ja men nu ska jag bli lite bättre. Utan jag gör det, jag drivs av en kärlek från Gud, för jag har förstått lite att jag är älskad för den jag är och den framförallt han är. Och det blir så oerhört mycket roligare att be. Man vill be. Man vill be mera när du har förstått rättfärdigheten. Man vill läsa Bibeln lite mera när du har förstått att Gud älskar mig. Och man vill till och med, och nu säger jag det, den mest introverta asociala människan på hela jorden. Vill man ibland till och med evangelisera. Inte av någon annan orsak än att jag upplever att Gud älskar mig och han älskar människan runt omkring mig. Och jag skulle be, kära vänner, att du och jag skulle fatta lite mera att vår rättfärdighet, vår ställning inför Gud handlar enbart om vad han har gjort för oss och inte vad du har gjort för honom. Förutom en sak, att du måste vilja ta emot det från honom också. Det finns alltid den här fria viljan. Det kan vara dags för dig att ta emot lite kärlek och nåd från Gud. För det vill han ge oss allihopa. Ska vi be en bön, kära vänner? Till Guds ära och nåd. På något sätt en känsla bara här, för tänker jag att ni om en stund kommer alla få blunda så har lite handuppräckning och Guds nåd ska få drabba dig lite mer. För en känsla att det finns människor här som du ska börja fatta det här med rättfärdigheten. Inte av gärningar utan enbart av nåd. Av tro på Jesus och vad han har gjort för dig och inte vad du har gjort för honom. Herre Jesus, nu bara ber jag för den här församlingen, dessa underbara, vackra människor som har kommit hit idag. Herre, du ser oss om vi har haft en bra vecka eller en dålig vecka, om vi bär på många bördor eller om vi är fria, Herre. Jag ber Jesus att vi alla ska bara få känna av din omslutande kärlek, din fantastiska uppmuntrande tro som du har för oss allihopa. Herre Jesus, du älskar oss, Herre, allihopa. Du väljer oss, Herre, inte för vad vi har gjort, Herre, och inte för att vi är så pass duktiga eller bra, utan enbart så är du driven i ditt kall av oss, enbart av din egen kärlek. Och jag ber dig Jesus för de människorna som kämpar med att de måste förtjäna sin kärlek, förtjäna sin tro, förtjäna sin kristenhet och förtjäna sin plats i himlen. Jag ber dig Jesus att du ska lära dem den här dagen vad nåden handlar om. Du ska lära dem här att det handlar inte om gärningar utan handlar om enbart tro på dig. Jag ber dig Jesus, uppenbara dig själv genom ditt ord, genom din heliga ande, vad det handlar om här att vara kristen idag 2014. I Vasa stad. Jag ber dig Jesus, hjälp oss alla Herre att bli av med lite prestationslära, för ta in lite nåd istället. Herre, lär oss att ödmjuka oss inför dig Herre, så vi bara kan ta emot Herre från himmelen det du vill ge oss. Herre Jesus, om vi bara blundar en halv minut ungefär, så vill jag bara be att du som bara kämpar med den här prestationsångesten, du bara räcker upp